Detta program sponsras av NordicBet, officiell spelpartner till Dobbtv.
God morgon och varmt välkomna till denna Eurosport Weekend påskspecial. Även våran vignett är påskladdad. Vi kör ju idag långfredag istället för imorgon lördag påskafton. Eftersom att många vill ha lite ledigt då. Vilket man kan förstå. Fast Svanen, du, det känns som att du jobbar hela tiden.
Jag är aldrig ledig.
Idag har du en lång dag framför dig.
Idag har jag en jättelång dag framför mig. När jag går och lägger mig ikväll. Så, alltså när jag kommer hem efter Milan Genoa. Kommer jag inte vilja prata med varken sambo eller barn. För jag kommer vara så trött på min egen röst. Och då kanske en del tittare hajar till och tänker, den där gubben kan inte vara trött på sin egen röst. Men jo, det kan han. Det kan.
För att du gör Eurosport Weekend och sen kommer du köra ditt semi-nya program. Ja. Tutto-svenskan.
Jajamensan, 14.00 till 15.30 och så är det Milan Genoa på det. Så det är en lång dag. Lång dag.
Och imorgon då?
Imorgon börjar vi förbereda inför Toto-svenskans måndagsprogram. Okay. Och solens derby, Napoli-Roma.
Som måndag. Är på måndag. Okej, okay, men du har ingen,
ännu ett namn.
Du har inget liksom, ingen match du måste kommentera imorgon? Typ.
Nej, imorgon är jag ledig från att kommentera. Imorgon är en förberedelsedag.
Okay. Sabri?
Ja, inte lika stressigt. Nej. Nej, det ska vara lite dop i helgen så det ska inhandlas lite sådana grejer. Men det är lite skönare dag på det sättet när det gäller stress.
Vad har du för relation till påsken?
Nej, men det är, alltså, det är en stor ortodox högtid, det är det ju. Men vi firar ju inte den här helgen. Alltså, det här är ju mer, alltså, det här är ju den svenska påsken då, så att säga. Men den grekiska påsken är ju väldigt liksom, stor. Det är en stor högtid i Grekland. Så. Det brukar firas med släkt.
Mm. Men är det liksom ett stort firande? Alltså mycket släkt? Eller är det så här, om vi får till det så kör vi?
Nej, men det, alltså, genom åren har det ju varit väldigt mycket. Sen har det ju varit pandemi och så där, så det har det inte varit. Men det var ju alltid så här, när man var liten såg man fram emot påsken. För då fick man ju också presenter och sånt där som unge typ. Så, ja, alltid gillar
påskägget.
Nu gillar man det. Nu är man den åldern när man måste ge presenter och betala.
Det gillar inte du.
Men jag är sjuk nästa vecka.
Det är ju en av de mest röriga högtiderna. Jag sitter ju varje år och googlar. Vänta nu, varför ska påskkärringarna in? Hur kom kycklingarna in i bilden? Du förstår, hela kombon av allting.
Jag satt ju med min 4-åring i bilen och hon bara, jag vill höra påskmusik. Och man bara, vad är påskmusik? Vad fan drar jag på nu liksom? Det var någon sån här kycklingtekno. Alltså, jag hittade någon hönor som lät.
Vad heter den där? Gullefjun?
Det är ju typ också det jag tänker på. Det är ju påskmusik när man har kycklinglåter. I Alkemo då, i Norrköping?
Dåligt med posttraditionen faktiskt. Jag kommer åka hem idag och sen åka ut till landstället. Så blir det firande där med god mat och god dryck. Men annars inget jävla fotbollsdag imorgon alltså. Som Englands gillare. Det är ju att United möter Norwich kanske inte så jävla kul. Men det är en semifinal som mellan två ganska halvskapliga lag. Och sen så spelar Peking typ samtidigt. Så det blir triple screen för en annan imorgon. Så det blir kombinera mat, dryck och fotboll. Så det ska ändå bli kul.
Ja, det låter nice. Men ser jag kör inte på söndag.
Nej,
eller hur? Det är
exakt.
Alltid så.
Söndag, påsksöndagen. Don't touch liksom. Så att det är match idag, det är match imorgon, det är match på måndag.
Mm, just det.
Så lite upppackat schema sådär.
Ja. Fint. Innan vi drar igång med dagens program så det var också lite, vi ska inte komma in på det för mycket, men det var lite kul att följa det. Ni landade i Mourinho-diskussionen som vi hade förra veckan.
Den är inte slut.
Nej, den är inte slut. Den har bara börjat i våran tråd hela kvällen igår. Det roligaste var att när ni satt och snackade, till slut så zonade jag ut. Men då såg jag att de gjorde en intervju med Mourinho, så jag har ingen aning om vad han sa. Jag filmade bara av den och skickade in.
Lyssnade inte.
Jag var bara
sådär.
Jag
stod bredvid och bara kastade bensin var, och pinnar i majbrasan.
Alltså det var så definition av pinninkastning.
Jag kan säga så här, det var jag som, ja, men jag skrev efter förra veckan när Sabri skickade in någon oförstående statistik här på Mourinho. Så när Roma går upp till 3-0 i första halvlek igår så skickade jag in så här: Kalle, löser du lite statistik på Mourinho så ska vi ta upp igår, imorgon. Sen så börjar de här två gå igång. Jag somnar ungefär runt 10:45 igår. Vaknar upp till 70 missade meddelanden där det är en Mourinho-diskussion och lite pinnar och lite videos och lite...
Ja. Men alltså 70, känner man mig och Sabri, alltså 70 missade, då har det varit en otroligt lugn diskussion.
Det är en
torsdag liksom. Är du med? Det är standard.
Och men du zonade väl ut lite innan det, eller? Runt 21:30 zonade väl du ut. Då är du väl Frankfurt 2-0.
Ja, det var ganska tidigt.
Kom inte att säga att du zonade ut på grund av oss. Du hade zonat ut innan det.
Det var en tidig utcheckning för fotbollen.
Nej, det var det.
Kvällen.
Du sitter här och vill prata påsk
istället. Ja, det. Jag skulle gärna prata.
Du har ju typ inte. Påsktema där bak.
Påskmobil, vad fan heter det? Popsocket. Men ska vi gratulera Max Wehmann också på födelsedagen? Bästa sättet att börja sin 28:e födelsedag med att njuta av detta innan påsken kan starta på riktigt.
Grattis, Max. Stort grattis då. Verkligen.
Grattis, Maxi. Max.
Otrolig ålder, 28.
Fint. Det
var där man peakade.
Det var nog tidigare än så för mig, men absolut.
Jag fyller också 28 i år, tror jag. Jo, men det blir det. Så blir det.
Man har svårt att hålla reda på det.
Efter ett tag så zonar man ut den där. Ja, men dagens hålltider. Vi tar och kollar på hur dagens program är utformat. Senaste nytt veckans snackis är 09.00, 10.00 tävling och tre kamp, 10.30. Helgens höjdare och fans i Allsvenskan. Och sen vid 11, då tackar vi sonen för visat intresse.
Då säger jag peace out.
Ja. Och ändå gnäller han att han har mycket att göra, sanslöst. Gå på halvtid.
Alltså, det är inte mitt beslut. Okay. Men coach och chefen sa att du håller inte för 90 idag. Utan skylten kommer. 60-65
där. Du måste vi leda med 3-0. Så att vi inte,
jag måste göra vi ska en riktig bara, vi ska... leverans fram till 11.
Där ska vi bara försvara ledningen.
Jordan gjorde en assist.
Ja, men det är lite den grejen. Alltså, jag är ju den här studions Jordan Larsson. Och ifall vi ska sätta ett AIK-perspektiv
på det. Om du vill få speltid nästa match, då behöver du göra bra idag.
Ja. Men alltså, samtidigt så vet ni om att det handlar bara om att ha den här gubben i form. Så att vi ska då inte bränna utan.
Nej.
Då är ju Jalke Mosak, Elbosede. Kom in som en spjutpet, nu snart bänkad.
Ja, men det är ju oraklet som kommer. I någon uppvisningsmatch ju.
Stämmer.
Det är uppvisningsmatch.
Vi ser att Moti skriver där. Varför kör ni fredag? Varför kör kort? Fredag kör vi för att det imorgon är smålediga. Men vi kör inte kort, utan 11.00 då kommer fantasy-oraklet. Det vill säga Jesper Hoffman hit. Och då ska vi prata om fantasy, alltså FPL-deadline och lite engelsk fotboll. Så vi kör 9-12 precis som vanligt. Så att, det är inget avkortat program. Det är bara att svana för 60 minuter idag.
Exakt.
Alltså inte ordagrant utan
känningen baksidan liksom.
Hur tog du emot den där coach sa att du kommer inte få spela hela matchen?
Nej, men vi hade ett gott surr. Men du ser att jag har ju sår i ansiktet. Ja. Så att det blev ju... Alltså, det var inte helt... Men vi skildes åt som vänner. Och någonstans var överens om att... 60-65 där någonstans kanske.
Så först handgemäng och sen gott surr.
Som det. Som livet kan vara. Handgemäng först, gott surr.
Det känns som definitionen av din och Sabris relation.
Ja.
Ordmässigt puckla på varandra lite och sen avsluta med någon form av gott surr.
Ja. Sen möts vi här varje lördag. Idag fredag visserligen. Men... Exakt. Och så sen, gör alltså, vi upp. Och
sen
så...
vi var 10 bast har det ju varit så här.
Mm. Oh. Har det blivit bättre eller värre?
Värre.
Värre skulle jag säga. Mm.
Jag hade blivit rädd annars.
Moti är ju här för Svenen.
Svenen? Bra, den jävla Svenen.
Det är många namn i år alltså.
Kärt barn.
Emil med en poäng. Det blir ingen bolagssynk idag. Det är ju sorgligt. Det är ju stängt idag. Bolaget.
Men någon skrev att Grönan öppnar idag.
Kan vi inte köra 10. Någon så här...
Får bli Grönan
synk. Kan det inte vara en massa så här bakluckor som öppnar vid 10 och börjar sälja smuggel? Kan vi köra den synken?
Börja ställa PS5?
Ja. Nu.
Nej, ja. Den är
det man. Oj, där har vi den då. PS5-synken.
Ja, ja. PS5-synken.
10-0-0.
Malmö torg.
Ta er ner till Möllevågstorget.
Vänsterbacken i Malmö. Exakt. Öppnar upp bakluckan.
Anna Möllan. Ja, inget påskgodis i studion idag. Åt Jalkemo upp allt i onsdags? Fråga Hex.
Nej, då åt vi väl upp igår, va?
Ja, man ställer fram det där och det var ju folk som slukade i sig direkt i receptionen.
Ja, men jag var absolut inblandad i det, ska säga så.
Ja, nej men dagens krem har sagt, veckans snackisar och vi börjar väl med händelserna igår i Barcelona. Dels så var det ju sportsligt en speciell match med Frankfurt som åkte ner och städade av Barca på Camp Nou. Och på läktaren så var det ju mer vitt än det var blått och rött, vilket var helt helt bizarr och oväntad syn ändå. Hur reagerade ni när ni såg detta?
Märker jag att han direkt vill ta bort fokus från matchen?
Men vi kommer dit också. Men jag tänker, det här var ändå också den största snackisen.
Nej, men det är ju... Man har ju lärt sig detta Frankfurt. De har gjort det här förr ju. Alltså varit så här... Så jävla många tusen på borta matcher i Europa. Så de har ju uppenbarligen bra med deg. Sen har de ju den där flygplatsen som flyger... Man har ju mellanlandat i Frankfurt en och annan gång liksom. Så att man... Det är lätt för dem att ta sig. Men sen att resa med 35 000 man, det är ju klart att det... Det är starkt, men vi måste ju också landa i kängan. Alltså de ska ju inte ens få tag på biljetter till en sån här match.
Nej.
Och det handlar ju om att säsongskortsinnehavare i Barcelona vill inte gå. Så att de, alltså, då blir det...
Ja, jag har försökt luska lite kring...
De hade 5 000 biljetter på, och det sålde de slut. Mm. Men de åkte ju ner med 20-25 000 man.
30 plus.
Var det till och med 30 plus? Och de flesta fick tag på biljett, liksom... Mm. De chansade alltså och åker ner till Spanien, till Barcelona.
Men att de är att de är liksom runt om varandra också. För som sagt, normalt sett 5 000 är ganska mycket. Alltså normalt sett brukar det vara 3 000 biljetter i en match om Champions League i alla fall.
Men det som är speciellt, som jag inte kan förstå, är att så här, det här är inte första matchen som Barca spelar i Europa. Och det har ju aldrig tidigare sett ut så här. Jag vet inte om det är för att inget lag har försökt på samma sätt som Frankfurt gjorde. Eller om det är något nytt som gör att de kan komma åt dem.
Nej, det är inte att det är Europa League, att liksom Barcelonas supportrar inte går på matchen. Hade det varit en kvartsfinal i Champions League mot, låt säga, något av våra lag, så är det ju fullt.
Kanske.
Att det har med det att göra. Alltså, jag vet inte hur det såg ut när ni var på plats mot Napoli, om det var liksom hur mycket tomma säten det var som det hade funnits möjlighet att göra så här. För alltså så här, jag säger inte att många lag vill komma med 35 000, men jag tror ändå skulle vissa lag få 35 000 biljetter till en bortamatch på en sån här match i en semifinal i Champions League, så skulle man ta det om man kunde.
Exakt, och det, så är det såklart. Men för jag försökte lyssna på Erik Niva, hade någon utläggning i studion efter matchen om detta och pratade om att den, typ, nu när de ska möta West Ham Frankfurt, att så här, det kommer de aldrig kunna göra i London, aldrig. För de har inte samma upplägg. Men att i Spanien och Barcelona så är det så många, de vill få in liksom... De vill göra det till en, vad var han sa, en global turistverksamhet typ. Så att de släpper upp så mycket plåtar till turister. Och att tyskarna då har köpt upp dem, tolkade det som dessutom. Men det är inte, eller, återigen förstår jag, varför har inte andra supportrar gjort det tidigare i så fall? För det lät inte som någon...
Nej, men Frankfurt är ju helt, de är ju sjuka. Alltså ja. de har ju gjort det här förr. Det minns man ju från senast de gick väl till semifinal i Europa League förra säsongen.
De har gjort det, va?
Året innan var de ju där och var nära. Det var när det var Chelsea Arsenal i
17 i de finalen. Har inte varit det några år i Europa.
Ja, ah, okej, okay.
innan pandemin.
Exakt, innan pandemin måste det ha varit då, ja, precis.
Ja, nej, men exakt.
Men alltså det handlar ju i grund och botten om att, för att alltså Barcas säsongskortsinnehavare har ju förköp på de här. Det handlar ju om att det har funnits tillgängligt. Och det är ju sällan, hur ofta är ett lag i Europa på hemmaplan så här, nej, vi vill inte gå.
Men tror du har varit, för att det var ju fullsatt när ni var där på Barça Napoli. Mm. Kan det vara så att kanske Barças supportrarna då tyckte att det var mer intressant att se Napoli som ett...
Det är ju det typ som jag...
Och sen Frankfurt.
Ja, Frankfurt lockar inte liksom.
Ja, men alltså, det är väldigt konstigt med tanke...
Ja, framförallt borde ju Barça locka. Alltså, det är 15 raka utan torsk. Det är ny energi. Laget går som tåget i ligan. Xavi är på plats. Det finns en titel på spel.
Verkligen. Och man fick inte, man ledde inte med 3-0.
Exakt.
Man borde få den här nya tändningen. Och sen, vi har väl lärt oss för det här laget att Barcelona fansen kanske är de mest bortskämda i hela fotbolls-Europa. Att när... Ja, men de är vana att spela de här stora matcherna mot PSG, mot Liverpool i Champions League. Nu är det Frankfurt. Det lockar inte, och de är jävligt bekväma. Och kan man sälja biljetter? Jag vet inte hur många som har sålt på svarta marknaden till tyskar, men, och många som bara har skitit till
det. Det är ju det som Barcas... Alltså, ända sen som du var inne på, Xavi tog över, så har ju de fyllt upp Camp Nou mer och mer. De slog Real Madrid bort på de här 4-0. Det är klart att det är så här, det blåser medvind. Och mot, när vi var där, mot Napoli, så var det ju ändå ganska mycket folk.
Ja, det var typ 75.
Men det jag undrar över är om det var så att det var många turister då som köpte upp de platserna från säsongskortsinnehavarna. Och nu så var tyskarna snabbare än turisterna att köpa upp de biljetterna.
Alltså det vi kan konstatera i alla fall är att Barca-supportrarna var ju... De vallfärdade inte till de här matcherna. Nej. Det är inte så jävla viktigt för dem att gå på de här matcherna. För då hade det inte varit 35 000... Frankfurt-supportrar där. Så att det är klart att det är ett kraftigt underbetyg, och lika mycket som man ska ge Frankfurt liksom hatten av och hur mäktigt som helst, lika mycket finns det ju en känga att dela ut till Barca-supportrar som inte är där. Vi såg ju i halvtidspaus så kom det ut bilder på att den här klicken som håller igång bakom ena målet, de typ bojkottade i 20 minuter. Ah, men sen kom de tillbaka. Men...
De ville visa att de inte tyckte att det var okej det här. Liksom. Sen tror jag inte att de själva förstod där och då varför det hade blivit så här. Men de kände att så här, vad är det här för inlagning? Vad är det som pågår? Det
Barcelona alltså.
Ja,
de
liksom,
Barsas egna. Liksom,
Barsa har en klick,
alltså klacken. Ja, de har en liten klack bakom ena målet. Ju.
Som men var de större en gång i tiden när Borsos Noss eller vad fan de heter som fick vara där bakom, men som blev de bannade och sen så ja.
Nej, för jag vet, Real har ju någon slags klick där alla är liksom helvit klädda, så helt plain vita tröjor, men jag har inte upplevt det här med Barcelona.
Nej, men det finns det, och de hade någon liten protest i typ 10 minuter för att visa sitt missnöje, men ja. Sen Laporte har ju gått ut efteråt och skrivit så här, det här är skandalöst.
Har det bakom oss.
Ja, precis. Ja, men exakt. Och det han sa där också var ju att så här, vi ska gå ut och utreda vad som hände. Så här får det inte se ut. Men det är ett skapligt statement från Frankfurt i alla fall.
Ja, alltså, det får man lov att säga. Ja, så här, alltså, finns det biljetter till en öppen försäljning och ingen köper dem? Liksom, hej.
Men kan man inte tänka sig de mötte West Ham, London borta, om vi pratar Frankfurt, London, kan jag tänka mig att de finns jävligt mycket budget. De kan åka med 30 000 dit också. Sen kommer de nog bara få mellan 3 och 5 000 biljetter liksom i klacken för, liksom, för West Ham semifinal Europa League. Det är deras största match på många år. Så där kommer det inte gå att få tag mer än ströbiljetter som man säljer, men jag tror att London kommer koka den där dagen.
Stockholm Warriors skriver Frankfurt är en finanshubb i Tyskland. De är troligen typ
ja, det har ju att göra med också så här, varför var Napoli bara där med 5 000? Ja, för att det är en ganska fattig det är ändå en resa att göra här. Tyskland är ett rikt land liksom. Folk har råd att göra den här resan. Precis. Och när det är lättillgängligt också. Jag gissar att det går
ett annat flyg.
Alltså på 24 timmar, hur många flyg kan det gå från Frankfurt till Barcelona?
Det är väl Europas största
timme flygplats.
Jag tror det. Sen ska vi också säga
att möjligheten finns ju.
Frankfurt, rikland, bra flygplats, spelar väldigt sällan i Europa, har förmodligen aldrig mött Barcelona. Det är klart det lockar mer än Napoli som har varit och spelat Champions League. De har mött de bästa lagen, så liksom det här är ju för dem. Du vill som supporter, du vill åka med
deras
Napoli. Napoli kommer spela Champions League nästa år och spela såna här matcher, så det är inte wow på samma sätt.
Nej, det går att jämföra sig också.
Men återigen, statement från Frankfurt supportrar, för att jag har i alla fall aldrig riktigt sett det här i Europasammanhang på det här sättet, att någon bara kliver in och tar en, liksom lägger en takeover på en arena som är typ Europas, det är Europas största.
Och de är där med typ, det var typ 70 igår där någonstans.
Alltså,
de har 50% av arenan på bortaplan i Europa.
Ja.
Det är helt sjukt.
Det är klart det är mäktigt.
Men du ville prata om matchen också, Jalkemo. Det kan vi ju göra. Det är ju det är väl ytterligare ett kvitto på att det här med att Barca liksom är tillbaka är inte riktigt sant.
Åsbjörn skrev en tweet om det igår som jag tyckte var intressant. Jag såg bara första halvlek av matchen, men han skrev liksom att han har sina funderingar av Xavi, att det liksom har sett väldigt bra ut, men alltså att den här matchen berikade hans tankar, att det kanske är lite att man har gått på ny förvärven, har lyckats, det kanske inte har sett så bra ut som man har fått resultat för, och att det här på något sätt bevisar det där för Barcelona som ska vara så bra som många säger under Xavi, att man inte slår Frankfurt under två möten är ett jätteunderbetyg. Om vi ska vara ärliga.
Jag lider mest, alltså den här straffen de får i slutet. Jag lider så mycket med han, vad heter han? Ndika. Backen som alltså blir utvisad, missar första semin. För en straff som typ inte finns. Och han får sitt andra gula och rött. Och domaren väljer att blåsa av matchen direkt efter den straffen. Det var så här,
spelförståelse.
Snälla du domaren.
Lite känsla.
Herregud, vad gör du här?
Om jag får gå tillbaka bara till ett minne som väcker så här med sådana där. Semifinal 2011. Nej, 9. United möter Arsenal, leder med 3-0 på Emirates. Vi är klara för final. Darren Fletcher, typ vår viktigaste spelare, gör en klockren brytning som är på bollen, och liksom, det syns att det är på bollen. Direkt rött, frilägsutvisning, straff. 1-3 i 91 minuten, avsäng i finalen. Torska finalen på det.
Men då fanns det ju dessutom ingen VAR.
Nej,
alltså, då är det så här, det är ett uselt beslut. Ja. Här kunde ju någon VAR-nisse bara, hallå. Det är en vanlig nickduell här.
Ja.
Du kan inte döma straff här. Du kan inte ge ditt andra röda eller ditt andra gula och skicka ut den här gubben så han missar en semi. Ja, så där led jag med honom lite grann. Det är det jag tar med mig från den här matchen.
Dålig spelförståelse. Vi kan börja hemma, vet du
då? Se en stillbild på Busquets dunderkasse. Ta med oss.
Det är ett bildval.
Den tar du med.
Det är ett bildval.
Den tar du med dig, absolut. Det bevisar väl bara tesen att alla som någon gång har spelat fotboll, alltså får man ett volleyläge, då kan alla skjuta. Alltså, för man vart ju förvånad
i första. Det var liksom lite på uppstuds.
Jo, men det är det jag menar. Det är ju en drömträff.
West Ham börjar hemma.
Någon mera, ja. Hur många mål har Busquets i Barca? Kan
det
vara många?
Inte många. Det är, jag har inte det, men det är inte många.
Men vi kan konstatera att Eric Garcia, det är ingen bra mittback. Trots ett jävla fint CV får man säga med sina år i Manchester City och sen gå till Barca. Men ja, Barca bör ju... Man ser att de är ute och ska lägga stora pengar på diverse spelare. Det ryktas som Lewandowski just där. Mm. Det måste ju täcka upp i
jag
mitten.
Jag tycker att han påminner om Vigge ibland. I att så här, han har fina fötter, bra offensivt, därför han är värvad. Men ibland så kommer de här defensiva situationerna där han inte riktigt klarar av att hantera dem. För ofta. För att det ska funka på världsklassnivå.
Alltså, det är ju, framförallt är det ju jobbigt när du är mittback. Men dina brister är defensiven. Mm. Alltså, då är det ju jobbigt. Liksom. Mm. Det är väl där han skiljer sig mot Vigge. Vigge har ju, tycker jag i alla fall, sina styrkor ofta i spelförståelsen. Den defensiva. Medan Garcia tycker han går bort sig gång på gång. Alltså.
Alltså, det är där som, det sägs ju ibland. Men fan, ibland saknar man det sånt, både målvakter och mittbackar överlag. Det är sån jävla fokus på att man ska vara så bra med fötterna. Ibland kan man bara sakna den här riktiga... Alltså Carlos Puyol-typen, han var bra med fötterna också. Men den här riktiga jävla försvararen som smäller på. Alltså, Ruben Dias i City, han tycker jag verkligen är den. Han är liksom... Han är bra och liksom en ledare för City, men det är en ruggig jävla försvarsspelare. Han glidtacklar, han täcker, han är liksom tuff. Så alltså man saknar den typen av spelare. Mm. Sånt jävla fokus på att det ska se elegant ut. Och...
Min tes är att har de en Ruben Dias i den här matchen, då tror jag faktiskt inte ens att de förlorar. Alltså, om vi kikar på Barca, om vi tar startelvan här. Gavi, Busquets, Pedri, Dembélé, Aubameyang, Torres. Mm. Det är ju en bra frontsexa. Mm. Sen har vi Mingueza, Garcia, Araujo bakom. Mm.
Araujo är bra,
det är så två olika lag.
Men Garcia och Mingueza är inte bra.
Varför startar han inte Frenkie i den här matchen?
Nej, jag tror att det var ett taktiskt val.
Det var det.
Ja. Han startade just den lilla skada på Pedri dök upp också. Pedri en jävla fin kväll för Barca. Mycket som gick rätt här. Totalt överkörda på läktaren, totalt överkörda på plan och så Pedri med skada.
Nej, men Pedri måste var bra. Han varit en bra match som har hjälpt något eller? Eller bara mot Levante och sådär?
Sluta nu. Han gjorde ju... han avgjorde väl mot Sevilla med sin dunderkasse. Mm. När han fintade ner.
Men då har folk börjat prata i, det var typ Eurotalk-studion, att han var bland världens bästa fotbollsspelare.
Ja, det var då det var så här,
samtidigt vi kom... som KDB är ett argument att han aldrig dyker upp i stormatcherna. Pedri har typ inte spelat en stormatch hela sitt liv.
Jo, här. Så gick
han. Vi hade väl både EM och OS som typ 17-åring. Men,
OS.
Jag snackar stora turneringar. Som
ja, och där går ju inte OS in.
Det är en turnering.
Inte det är en U23-turnering. Men där blev, i OS var han ju mest hyllad för att alla andra tog semester efter EM och han, det var någon bild på honom när han hade påsar under ögonen och skulle spela någon kvartsfinal i OS. Han var ju så trött. Alltså, för han spelade jävligt mycket matcher
under sommaren. Ni kan få såga Barcas spel och supportrar, men såga inte Pedri. Det tycker jag är onödigt.
Han är fantastisk, men att han börjar nämnas inom Ballon d'Or.
Det tar jag avstånd.
Det är du som har gjort det. Han gör ett fint mål mot Sevilla och sen en assist mot Levante och då är han där uppe, bäst i världen. Alltså, klart att han kan bli det, men han är ju inte det nu.
No jutkla, no party. Det är han, strikern som kom upp när det var fullständig kris. Just. Tillbaka i B-laget.
Just.
Ja, jävligt fin spelare faktiskt. Ja. Kanske något för United. Ja. Kan behövas. Vi lämnar det där. Barca
men konstaterar att det är fina semifinaler.
Precis.
Faktiskt. Men som liksom, jag bara avslutar, som supporter känner du så här att eftersom ni ligger liksom tvåa i ligan, känner du att det här var så här, hade Europa League alltså att vinna Europa League, hade det på något sätt ännu mer kunnat rädda din säsong eller kändes det är lite skitsamma?
Nej, lite skitsamma om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är, som, eftersom man har så många år, när jag har följt Barcelona så har det alltid varit Champions League som är. Så det här har varit lite så här en bonusverksamhet.
Så då är du exakt bortskämt som de här.
Absolut, det står ju för.
Det är jätterimligt.
Alltså, men en sån här säsong, en titel ändå?
Jo, alltså det är klart att det hade betytt mycket att vinna Europa League. Men det är lite så här, om vi gör det så är det ju jäkligt roligt. Men det känns, jag så mycket bryr mig inte om jag ska helt ärlig.
Nej, bara fråga.
Ja, nej, kör på det. Men lite andra resultat från Europakvällen igår när vi kan gå in på Champions League. Vi har alltså, som sagt, här har vi semifinalerna. Leipzig, Rangers, Atalanta åkte ut.
Mm.
Trist.
Säder de av?
Nej.
Nej, gå vidare. Lyon åkte ut.
Men Rangers är lite kul.
Ja, Lyon, där var det ju senare efter matchen.
Ja.
Alltså, de har också två kurvor, alltså två olika. Ja.
Och det spårade ju, alltså de drog ju upp en banderoll, de fick 0-3 va? Mot West Ham. De drar upp ja, Lyon är ju fullständig kris, alltså det är en kaosklubb utan dess like just nu. De drog ju upp en banderoll direkt på slutvissla, riktad mot egna spelare, mot egen tränare, mot egen sportslig ledning, mot egen president. Där det bara stod liksom översatt till engelska, go fuck yourself. Och sen så vart det ju kalabalik och stormaplan och liksom som det är i Frankrike när saker och ting brakar. Så att det var ju scener.
Ja, det var det verkligen. I Conference League då, där var det faktiskt ganska roliga matcher. Leicester vände mot PSV, tog sig vidare, kommer möta Roma, tror jag, i, ja, precis, i semi. Och sen så Marseille vidare mot PAOK.
Luktar ju två dagars borta mot Feyenoord också. Alltså, de är inte coola.
Vill man inte åka på det dubbelmötet, då hatar man fotboll.
Alltså Marseille måste ha den stökigaste vägen supportmässigt någonsin.
Då var det Lazio och Galatasaray i gruppen.
Och något till kanske.
Ja, det var något till.
Var det inte ryskt lag?
Jo, det kan det ha varit. Ja. Typ Spartak.
Stefan, gå in och kika här.
Jag tror det. För Spartak gick väl vidare tillsammans med Lazio, men vart sen degraderade på grund av kriget när de skulle möta Leipzig.
Var det Leipzig som då gick vidare direkt?
Men absolut, stökig grupp. Och sen så får de ju PAOK här i slutspelet och löser den. Och så kommer Feyenoord på besök. Och...
Roma i final som väntar.
Ja, exakt. Marseille-Roma i en final.
Leicester skulle vara ovärdigt för Marseille-fansen att få en final.
De bara, vad är det här för något? De har inga vapen. Nej, det är jättestökigt. Men roliga matcher det här också. Men ganska, ganska väntade resultat igår ändå. Alltså, att PAOK är ju numret mindre än Marseille.
Liksom. Jag såg den matchen. Payet är ju... Den är helt otrolig. Men det är så här, det är så med vissa spelare. De passar i vissa lag. Och i vissa lag, där får de ut hela registret. Och Payet är en sån spelare.
Han får vara fri där. Liksom.
Han gör liksom lite vad han vill.
Han har blivit bortglömd jävligt länge. Alltså. Det var som att han fick jävla revival med det där målet. Sen började alla snacka om honom. Alltså, sen tiden i... Men egentligen sen han lämnade England, sen är det liksom, man kollar inte på liga, det är därför. Men han var, liksom, vi pratade om det förra veckan, hur stark han var i EM16 va? Känns lite bortglömd, alltså så här, hur gammal är han egentligen?
Jättebra fråga.
Men alltså frågan är om det inte handlar typ om psyket.
Jo, men det är det. Alltså, han är född 87, han är 35.
Ja, han är så gammal. Okay. Ja.
Men kolla typ Immobile, det är också liksom, han är i Rom i Lazio, då trivs han hur bra som helst. Så är ju liksom... lätt en av Serie A's bästa nior. Men du vet, kanske när han åker utomlands, det är någonting som kanske sätter griller i huvudet rent psykiskt, att de inte klarar av det. Payet, visst, han var väl hyfsat fin i England, men liksom man säger, här är han ju...
Det är lekstuga.
Ja.
Men Roma städer av Bode också.
Ja.
4-0 på en plan. Där var det, de satte ner foten.
De la väl i liksom, de la väl i treans växel och sen så var det överkörning liksom, så det var ju
vad känner du när du ser det här?
Det är otroligt att Mourinho slår på det här, är helt otroligt. Hatten av, världens bästa tränare.
Ja. Älskvärd. Ja.
Men han hade rätt i alla fall att jag gillade när han sa att Bode som att de har gjort lite cash här och där, dags att byta ut den där plastmattan till gräs. Det är hånet, det är ändå ett skönt hån. Sen har han mindre sköna grejer också, men det gillade jag. Att han skickade den kängan liksom. Bort med plastmattan om ni nu har så jävla mycket cash som ni gör på spelare här och där. Och det är väl rätt, för fotboll ska ju spelas på gräs liksom.
Så är det. Till de lite tyngre matcherna då i Europa som spelades tisdag och onsdag.
Varför tog han bollen?
Du ser, du älskar honom.
Det är så sjukt. Han bara, kameran är på.
Blicken är ju underbar. Han är ju så målmedveten.
Vi har vänt dig.
Nej. Ja, vi är 50-50.
det beror på vad man ser. Eventuellt två fina semifinaler. Vi har ju City mot Real Madrid i Champions League och sen så har vi ju Liverpool via Real. Som Kalle som håller på Chelsea har i körskärmen skrivit dels tråkigaste semifinalen någonsin? Och det läskiga det läskiga med att
så
padrum.
Bitter människa Kalle, för då som inte vet, ja, Kalle är på Chelsea.
Liverpool, Villarreal är ju,
ja, den är tråkig så där, liksom.
United möter Schalke.
Kalle ansvarig för körschemat och sitter ju ute i kontrollrummet nu och rattar det här. Och när man fick körschemat inför programmet så var det ju så här. Real Madrid gick vidare trots att Chelsea var jävligt mycket bättre. Tråkigaste semifinalerna någonsin. Hur många bingolotter har Real Madrid köpt? Alltså det var inte, man satt och bara, vänta nu här, de gjorde 5 mål på regerande mästarna. De slog nyss ut oddsfavoriterna också.
Och vet du vad han skickade upp då som svar till Svanen? Vi vann ju hörnorna med 18-5 över 2 matcher.
Ja, men stort grattis. Vann också bollinnehavet med 54-46.
Sen, Real Madrid tar sig vidare utan att imponera. Chelsea bättre över 2 matcher, men sätter inte sina chanser.
Exakt så.
Det är faktiskt så det är. Och längre ner under Liverpool via Real är också ändå kul. Det står också så här. Vi måste prata om det läskiga med att kvadruppen för Liverpool lever.
där kan vi i alla fall backa.
Nej, där backar vi Kalle. Ja.
Det var ännu värre.
Men vi börjar med, vi kan prata lite kort om Chelsea Real. Jag tror vi har en bild som Kalle säkert vill få upp med lite statistik. Från matchen, apropå det vi pratade om. Då. Här har vi possession 57-43. Över 2 mötena. 49-18 i skott. En ganska tydlig skillnad då. 15-3 hörnor och sen har vi 4-58 kontra 3.
Framförallt har vi väl 5-4 i mål, va? Och det är väl det som vi någonstans räknar.
Så är det ju.
Ja.
Det var...
Och jag menar att köra den här, vi var det bättre laget när man släpper in 5 påsar. Alltså... Det är liksom, det är inte... Jag kan mer köpa ett lag som typ, ja, men så här Bayern München hemma på Allianz mot Villarreal. Att det är så här, det är spel mot ett mål, det kommer en kontring, det blir ett mål. Den kan jag mer köpa, men när man släpper in 5 och kör vi var det bättre laget. Nej, det köper inte jag.
Men du, jag förstår att du köper det just här och nu, men du kan ändå köpa känslan hos en supporter att känna att man har varit ett bättre lag men ändå förlorat.
Ja, alltså, jag kan ju köpa att så här, vi var jävligt bra.
Ja. Men har du aldrig själv känt så kring typ Napoli eller AIK att det är så här,
ja, men då är jag ju mer lack. Stäng matchen, gör målen. Alltså släpp inte in. Ja. Du sa att det är någon strumprullare som den här expected goals, undrar jag vart fan de har fått den ifrån. För att alltså de lägena som Benzema gör ju 4 mål.
Första matchen är ju lika XG och Chelsea är helt överlägsna på Bernabéu. Så... Alltså ska vi vara ärliga med den här och prata seriöst om den. Jag köper ju reaktionen. Jag tycker att Chelsea, alltså så här, Real Madrid vinner för att de har Modric och Benzema och Vinicius Junior. Och det är en del av fotbollen att ha de världsliga spelarna. Alltså de missarna, Kai Havertz har han någon nick i slutet som ska vara mål. Men över 2 möten spelmässigt så tycker jag Chelsea ganska överlägsna. Likt PSG var i åttondelsfinalen. Men att ha Benzema är en del av spelet, så det ska ju såklart räknas in. För de andra lagen har inte Benzema och han avgör här matchen på egen hand.
Mm.
Jag köper jag frustrationen för Chelsea, för fan vilken match man gör på Bernabéu alltså.
Ja.
Jätteimponerande, speciellt efter matchen mot Brentford.
Exakt, och det är klart att det är klart att de gör en bra match, men det springer ju runt liksom Timo Werner-figurer. Man trillar ju inte av stolen av att säga, va? Gjorde inte han 2 mål på 2 chanser? Nej, för han är, Timo Werner vet vi om att han behöver ju 20 chanser för att göra ett mål liksom.
Det som är fascinerande med Real Madrid tycker jag är att De har ju aldrig i min bok riktigt, även under Zidane när de vann Champions League på band, liksom, aldrig haft en så här glasklar ideologi hur de vill spela sin fotboll. Den har jag aldrig riktigt uppfattat. Real Madrid.
Okay, vinna.
Ja. Exakt, och det är det jag menar. Vinna. De har haft sina Galacticos, de har satt ner tillräckligt bra fotbollsspelare på banan och sen vinna matcherna. Men typ, det är ju typ den filosofin som Manchester United har försökt att ha genom att bara värva superbra fotbollsspelare. Ja. Bruno Fernandes, Sancho, alla dem. Men där funkar det inte. Men Real Madrid så funkar det alltid bara att ha bra fotbollsspelare på planen och vinna matchen.
Det är det som är grejen med Zidane. Alltså när Zidane börjar ryktas till exempelvis United. Jag var ju skeptisk. För jag så här, vad vill Zidane spela för fotboll? Jag vet inte. Alltså han har varit i Real och vunnit 3 Champions League. Men samtidigt, jag kan inte säga vilken prägel han... Om han går till PSG, vilken fotboll kommer han spela? Alltså så här, han är en vinnare och han får lag att vinna. Men samtidigt så här... I dagens fotboll är det väldigt mycket att du har en utpräglad spelidé. Vi kollar på Atalanta som kanske har tydligast i hela Serie A. Vi kollar på Jürgen Klopp och Pep som är liksom tydliga exempel nu. Zidane, jag vet inte. Och det är samma med Ancelotti nu. Jag vet inte.
Men jag tycker man måste gå ifrån det lite. Alltså...
För mig handlar det om mentaliteten.
Det handlar om de bästa tränarna. Jag tycker att man pratar för mycket om att de bästa tränarna är tränare som har liksom en ideologi. Alltså spelmässigt att så här ska det se ut. Det är ett sätt. Sen finns det andra sätt och det är Carlo Ancelotti. Jag vet inte om han är han en fyrback, är han en treback? Jag vet inte, men han anpassar sig och får ut max av ett lag. Det är också en jävla tränargärning. Våran diskussion om liksom, som vi hade förra veckan och som vi hade igår i våran chatt om Mourinho. Han är också så här, han inledde den här säsongen med fyrback. Han har ändrat till treback. Han har ingen ideologi, så här vill jag spela fotboll. Folk sa att hans fotboll är utdaterad hit och dit. Han har gått till Roma nu och spelat offensiv fotboll. Nu har han ändrat. Så vad är hans ideologi? Det finns olika sätt att vara en fotbollstränare. Jag tycker folk idag alldeles för ofta är så här. Men han har ingen ideologi. Nej, för att du har olika lag. Du har olika spelare. Du kan inte ta bort Mané och Salah. Då kan inte Klopp spela den fotbollen. Då hade han behövt ändra sig. Så att...
det är ju på något sätt, det har ju blivit den moderna fotbollen. Att tränare ska ha en ideologi. Man ska bygga från grunden. Man ska veta exakt hur man vill spela fotboll. Och sen värva in spelare utifrån sin ideologi. Yeah. Det är det som gör det. Det är på så sätt extra fascinerande. För när fotbollsvärlden går åt ett håll så står ju de fortfarande kvar med. Och de plockar tillbaka Ancelotti. Han har löst exakt. Det förr. Vi löser det igen. Har kvar sina bästa spelare, Modric, Kroos, Benzema. Och de fortsätter vinna Champions League-matcher ändå. Det är rätt sjukt.
Men alltså, jag tror också att det handlar om att alltså, Real Madrid, trots sina tapp av vissa storstjärnor som Ramos och Ronaldo, så, här, så har de inte tappat vinnarmentaliteten. Det är fortfarande någonting som andas i klubben och det ser man här. Alltså, de får liksom 3-0 och i en otrolig brygga på Bernabeu. Men ändå så får de chansen. Modric får ett läge, slår en ytterkida. Där står Rodrigo och spelar in den. Där har du skillnaden på mentaliteten. De viker inte ner sig för att det står 3-0. Någonstans typ som vi surrade om United förut. Det är lite den där, det är mentaliteten som fattas. Det är egentligen inte kunskapen hos alla. De har ju bra fotbollsspelare, men någonstans med Sir Alex Ferguson så försvann ju den här riktiga vinnarmentaliteten som fanns.
Det gick ju fort.
Det ska man ju säga, det är extrem hatt av till Real som är där de är, trots att de tappar Sergio Ramos och varann. Alltså de tappar sitt mittlås. På ytterbacken, Carvajal har gått ner sig.
Kolla backlinjen de avslutar matchen med. Alltså, ja, liksom, alltså, lugget ut bilder på när de tar ut, vem fan de tar ut. Och, alltså de spelar med, det är väl ingen, ja, det är väl ingen riktig mittback på plan.
Nej, de har ju Carvajal som mittback.
Med Alaba, Marcelo vänsterback. Med de som höger,
Marcelo. Så att det där snackar vi verkligen om att det som Carl Sundbom inne på. Det sitter verkligen i väggen i det där. Det är klart att Militao och Alaba inte är dåliga ersättare, men det är ändå ett helt nytt mitt. Men jag pratade om det här inför åttondelsfinalerna, alltså det där mittfältet.
Nej, sluta.
Ja, men det är sant. Orkan, det där mittfältet inte är otroligt. Orkan
själv Svanen som tippar dem som mästare.
De är på väg.
Men om vi är ärliga då. Om vi tar ett tremanna mittfält just nu då i Europa. Är det någon som... de är ju lätt topp tre. Alltså är det någon som slår mot bäst? Till och med kanske bäst.
City är bättre.
Bäst.
City, det är de som skulle kunna utmana. Det är alltså... om du säger så. Ja, men samspelet fan, de har...
Jag gillar inte Real Madrid, men jag tror att jag skulle säga att de är bäst.
Ja, verkligen.
Just nu.
Alltså, rent i samspelet, absolut. Sen är det liksom...
Men vänta, vänta. Casemiro, Kroos, Modric. Då är Citys bättre.
Absolut.
Vilka tre är det i
City? Rodri, KDB och...
Bernardo.
Helt
överlägset.
Nej.
Alltså, vi pratar... Alltså, de här för fem år
sedan... Det där är inget dåligt mittfält.
Nej, men absolut. Det är klart att det är dåligt.
KDB, alltså, Bernardo Silva och Rodri.
Nej, men alltså, de är sin prime. Real är inte sin prime. Ingen Real är sin prime.
Nej, men de är inte heller så här djupt nere i skiten och långt ifrån sin prime.
Nej, absolut
de spelar, inte. Du ser ju Modric pass, de spelar på en otroligt hög nivå fortfarande.
Ja, men sätt City och... Vi får ju se vilka som kommer att spela.
Ja, alltså, jag tror att City kommer att gå vidare och vinna matchen. Men jag tycker ändå bara de tre håller högre.
Jag tror inte Real Madrid kommer att förlåna bollen sett över två matcher.
Nej, det, alltså... okej. Atleti har City mot repen. City får inte låna boll i andra halvlek mot Atletico Madrid.
Vi får se.
Ja. Alltså, det får vi verkligen göra. Men att det skulle vara sån
som alltså, no disrespect. Topp tre, absolut. Men att de, nej, jag tycker inte de är...
Alltså, de
är fantastiska. Alltså, inte folk, de jag vill inte kritisera dem, men de är...
De är bäst i alla fall. Kan jag i alla fall hålla med om. Sen, vilka jag tycker
jag kan hålla med Arvid här. Alltså, Modric är bättre än KDB. Det är bara titta vad han gör i de här matcherna. Titta vad KDB gör i de här matcherna. Och alltså, KDB möter Atleti. Modric har avgjort mot PSG och kan avgöra mot Chelsea.
Att skulle säga 1-1 där.
Ja, Casemiro är ju bättre defensiv mittfält än vad
KDB avgör mot Atleti.
Vad sa du?
KDB avgör mot Atleti.
Hemma, ja. Borta är totalt osynlig utbytt.
1-0.
Då avgör man. Borta mot Atleti.
Jag väljer KDB.
Jag kan köpa Bernardo före Toni Kroos. Den kan jag köpa. Men Modric är bättre än KDB. Casemiro är bättre än Rodri.
alla dagar. Håller ni med allas PV här? Vi kan väl vara överens om att det är skönt att snorungen Tuchel åker ut. The most hittable face of all time.
Ja, den är faktiskt fin.
Den har inte Kalle skrivit.
Den här är ju liksom, den är bara...
Det där är inte bara, hittable.
Det där är inte KDB heller.
Det där är en nivå till.
Nej.
Det där är en nivå till.
Men när vi ändå var inne på det här med att... Alltså, det är klart att som supporter kan du absolut känna att ditt lag var det bättre laget fast ni åker ut. Alltså det tror jag alla Bayern München-supportrar också känner mot Villarreal. Klart att de känner att vi var det bättre laget, men i slutändan så slutade ju matchen 2-1 mot Villarreal. Så klart, klart att om vi går tillbaka så är det klart att Kalle kan känna att Chelsea var det bättre laget. Men det står 5-4. Plus man tappade tre bollar.
Ja, alltså det kommer nog inte Kalle säga emot heller. Men man, jag tycker att man måste få tycka att man kan, ens lag gör en jävligt bra prestation.
Ja, det! Nu är alltså, jävligt bra prestation.
Det är väl som alla i såhär, när Sverige möter Jorgen typ bortaplan. Alla bara så landade i att ja, Sverige gör en liksom, stabil match. Skapar jättemycket lägen. Gör inte mål på chanser och sen rinner
det
in på.
Men det där är såhär Janne Andersson-syndromet. Att såhär, ja men 0-0 mot Spanien i EM. Vi gjorde det jättebra. Vi förtjänade. Det var jättebra insats och allting. Men sen när man... torskar, då är vi var spelförande, vi hade otur, vi var bättre mot Polen. Det är liksom så här, vad fan, kom igen, man måste kunna säga att Chelsea är jävligt bra och att sätta över två matcher tycker jag på något sätt att man är det bättre laget. Mm. Men avgörs det på Benzema och Modric, vilket är en del av fotbollen, men måste kunna ha två delar. Man kan inte bara säga, släppa in fem mål, de var bättre.
Nej, alltså jag kan köpa att man kör, Chelsea gör det jävligt bra. Men där blir det någonstans punkt. Jag kan inte köpa, Chelsea var bättre, för det var de ju uppenbarligen inte.
Jo, men nu är det ju att du bara går på resultat. Som att
jo, men alltså i ett slutspel
Sverige och Spanien var lika bra i EM-premiären i Sevilla som vissa ville få det till. Att Sverige är en fantastisk...
Nej, men det är ingen utslagsmatch. Det är en gruppspelsmatch. Det är helt andra förutsättningar än i en slutspelsmatch.
Samtidigt som många svenskar sitter ju liksom och matchar mot Polen och säger att Sverige är så jävla bra att det är så fruktansvärt orättvist att Polen går vidare. Det är det ju inte.
Nej.
Nej.
Nej,
alltså jag tycker att folk är så här kappfändare i sådana här diskussioner att när det gäller ens eget lag och när det gäller Sverige och man vill driva en tes så är det. Jag säger inte att du gör det, men många gör det.
Nej, och det är det jag säger. Att så här, i slutspelsmatcher så handlar det om att liksom, det är målen som räknas.
Alltså, det som man kan prata om i just den här matchen, det är ju det där som vi går tillbaka. Det är ju den här mentaliteten som sitter... Alltså andra lag som kanske hade fått en 3-0 i baken, de kanske liksom på något sätt hade inte kunnat göra den där prestationen när man väl får chansen. Eftersom Chelsea är bra i den här matchen. De ger inte Real Madrid de ytorna och chanserna de kan få. Men när Modric fick den, då tog han den. Och det är som du säger, det är någonting som är avgörande. Men det är någonting som är så här, ja, ni gör ju inte en perfekt match Chelsea. Ni gör ju inte det. Om man inte gör en perfekt match, då går man heller inte vidare. Det är så här, ja, ni lämnade han en gång. Det räckte. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då på något sätt, då kan man heller inte säga så att Chelsea var mycket bättre. Ja, kanske, men de var inte fläckfria liksom.
Nej, och de det är väl ingen som har sagt. Men jag menar, man måste ju kunna hävda att ett lag... Alltså, så här.
Inte är bättre.
Jo,
jag kan inte köpa
allting nu, bara om man ska dra, alltså,
i en sån här match så är allting resultat. Ska du, om det här hade varit, om det här hade varit Champions League-finalen...
Alltså en sån... Då vinner Chelsea med 3-1.
Jo, men alltså, om det hade varit dubbelmöten. Ja. Ska Chelsea stå där och bara, det är vår pokal, ursäkta, vi var bättre än er. Det var de ju inte. De förlorar ju.
Och det är klart att de inte kommer hävda att det är vår pokal. Men de kan ju tycka att det var surt att vi inte gick vidare från den här matchen.
Ja, vi var bättre i vissa delar av spelet. Men vi var absolut inte det bättre laget. För fotboll handlar om att göra mål. Mm. Det finns olika sätt att göra det här på. Det är samma sak som Atletico Madrid. Man kan hävda att Atletico Madrid gör det jävligt bra. Men man kan inte hävda att Atletico Madrid är bättre än...
Nej, det tycker jag
inte. När vi är igång så här, ska vi inte gå över den matchen så får vi lite mer box.
Exakt, men vi gör det.
Någon som i alla fall gnider fingrarna vad jag tror, det är ju Big Rob, Lukaku. Han är ju jättenöjd att Chelsea åkte ut där på något sätt. Jag har den känslan att han nej men alltså på riktigt. Du förstår du vad jag menar? Han har inte bidragit till att Chelsea åkte ut. Förstår du vad jag menar? Men jag tror att han har ett så här uns av hat lite mot Tuchel. Så han kan tycka att det här är lite småkul.
Såklart.
Ska jag säga vem jag tror gör så här efter den här matchen? Pep Guardiola. Mm. Historiskt uselt schema eller resultat också, mot Chelsea.
Jag tror också att han
ser den här matchen på Bernabéu och tar han hellre Real Madrid. 100% säkert.
Ja, det tror jag faktiskt också. Nej, men det vart lite stökigt där nere i Madrid.
Just det.
Mellan Atletico Madrid och Manchester City. Och sen diskussionen efteråt var ju mycket av det som Kim Källström var inne på i studion. Att han tyckte att Atleticos sätt var...
typ förkastligt att det var lite för grisigt om man inte ska vinna matcher på det här sättet. Och att City, han var glad över att City gick vinnande ur den här striden, medan Vicky och Mikael Lustig var kanske mer åt det hållet att så här, men det brinner till i såna här stora matcher, det är känslor vi vill se. Var någonstans står ni i den här diskussionen?
Får jag gissa var Svane står?
Jag har ju en gissning.
Ja, men jag, så här, det är väl lite, alltså, jag förstår inte riktigt vad han menar.
Nej.
Alltså, det hettade till när Foden betedde sig grisigt. Det är väl rimligt att det gör det.
Mm.
Eller Atleti har värsta momentumet. De har City, jag har typ aldrig sett City vara så bort, så långt ifrån sin egen filosofi, så tillbakapressade, så uppkäkade under en 30-minuters period, under en 5-minuters period mot typ Liverpool och sådana lag, absolut. Men under så lång tid så har jag aldrig sett City i en match vara så tillbakapressade. Och sen är ju Foden smart, alltså jag hyllar ju Foden som rullar in på plan igen. Det är ju, det där har man ju sett tusen gånger. Få ett avbrott. Alltså få ett break i matchen. Och jag förstår att Savic tappade. Sen spårar det ju ur. Men jag förstår inte riktigt vad Kim menar med att så här, de borde gjort det på ett annat sätt. De är en boll ifrån. De är kraftig underdog. De är ett mål ifrån att slå ut City. De har City mot repen i matchen.
Mm.
Vad menar han att de skulle gjort annorlunda? Det är det jag inte riktigt förstår.
Nej, men alltså jag håller ju med här, faktiskt Svanen här. Alltså, okay. Sett i första matchen, rent så där för ögat, var det den roligaste matchen att titta på så som Atletico spelade? Nej, kanske inte var. Men det är upp till dem hur de vill spela. Men just den här situationen, det är klart så här. Vi har ju varit inne på det här att jag kan ju uppskatta det här lite osportsliga. För att man ska göra det som man tror är bäst för sitt lag. Foden gör ju det. Hade jag hejat på Atletico, jag hade brunnit, såklart. Mm. Och det är jag fullt ärlig med. Men det är klart att Savic brinner där när han ser att en spelare blir tacklad. Ligger utanför plan, kikar upp. Shit, jag ligger ut. Jag rullar in. Han heter liksom Savic.
Att Savic inte. Savic har tre aktioner i den där. Först drar han Foden av plan. Sen trycker han skallen mot Ake. Och sen drar han Grealish i håret. Gult kort.
Mm. Känslan är att han hade kunnat ta alla i en ring, tre samtidigt.
Gällande det här, jag tycker alltså så här, hela debatten som kulminerade på något sätt i C-more-studion och även fortsatte på Twitter, där det liksom är ett team Atletico, där man liksom backar allt de gör, ett team att det är förkastligt. Jag tycker någonstans att det finns mitt emellan. Jag på något sätt kan det väl provocera mig till viss del att laget som är vidrigast i hela fotbollseuropa på att göra det City gör i slutet. På att ha den här furbo-spelstilen och liksom maska tider som när de möter oss på Old Trafford är 9 minuters effektiv tid sista 20 minuterna. De är världsmästare på att ta tid, att vara vidriga
på det sättet. De åker på sin egen medicin.
Och att de inte kan hantera att åka på sin egen medicin. Simeone beter sig som han gör, Savic gör, som han gör, Filippi gör.
Och det som för oss som inte såg Simeone, det han gjorde var att stå typ gå runt så här typ exakt, 5 minuter exakt. För att elda lite igång sina egna supportrar.
Det hatar man ju om
och typ, det kändes som också att det var lite ironiskt mot domarna att typ, kombinera.
Det var ironiskt mot allt och
alla. Liksom i spelartunneln, det, liksom, det hettade till ännu mer mellan Savic och Grealish. Det var en sportloska, det var en skalle som inte var nära någon spelare, men en måttad skalle mot City-spelare. Och sen samtidigt så här, vad fan, United accepterade det här när vi mötte dem. Hade jag hellre sett att vi hade brunnit så här för att vi håller på att åka ut Champions League? Ja, det hade jag gjort. Men
ja, och så här, det är det här sättet som, alltså det grisiga, äckliga Atletico Madrid. Det är det Atletico Madrid som har varit i 2 Champions League-finaler, som är regerande mästare i La Liga.
Vunnit
2 ligatitlar. Vi minns en höst, Sabri var ju inne på det, att så här, du har ju pratat om Atleti den här säsongen, att så här, vad har hänt? De släpper in så mycket mål. Ja, men de värvar in Griezmann, João Felix, Correa, de ska börja spela offensiv fotboll. Det funkar inte, det går åt helvete. De är inte nära titeln, de släpper in hur mycket mål som helst. Här under våren har ju Simeone gått tillbaka till att vara det här äckliga Real Madrid, eller Atletico Madrid. Och det funkar bättre. Och hans analys är ju att ska vi ha en chans att slå ut detta Manchester City, så är det den här fotbollen vi måste spela. Vi måste spela 5-5-0 på bortaplan på Etihad. Vi kan ta att vi torskar med 1, för att hemma kan vi rubba dem. Och hemma rubbade de dem, men över 2 möten så är City det bättre laget. Och det är ju ingen som är förvånad över det, men att det är på det här sättet de gör det. Och det här sättet de försöker. Jag tror ingen är förvånad.
Är det inte också kanske någonting som, sånt här som City behöver
och nej,
lägga
Stefan,
till?
Jag säger inte att Real är så mycket bättre. Det är ingen som... Liksom, vaknar vi här?
Lyssnar vi på vad man säger.
Men är det inte så att kanske det här är bra för City att addera det här lite mer grisiga? För när de inte har tagit sig hela vägen tidigare känns det som att de kanske har varit lite för snälla. Det var för mycket tiki-taka snarare än att vinna fotbollsmatcher. Mm.
Verkligen.
Man har, aldrig sett City ställas på prov så här. Att de tar sig ur den här matchen. Jag tror att det här bygger laget inför... Alltså dels alltså så här, fine, Liverpool har fått vilan inför semifinalen i helgen och City gick den här jävla rumblen på bortaplan. Så jag har Liverpool som favoriter, men för rumblen i Premier League och för avslutningen i Champions League så tror jag att det här kommer liksom föra laget samman och att det kommer bli liksom att man kommer starka ur det. För kollar man på det här laget, vi pratar ofta, det finns inga karaktärer, det finns inga direkta världsspelare förutom kanske Kevin De Bruyne om man jämför med andra lag som verkligen har de här alltså galaktikovärvningarna. Men det här liksom tror jag kommer... Alltså ge pannben till laget. Jag tror Pep kan, även om man inte är nöjd med andra halvlek spelmässigt, så tror jag att han är nöjd med hur matchen artar sig i efterhand.
Ja, och att de står upp liksom. Verkligen. Att de också kan grisa och lida sig till en seger. Det var ju exakt det du är inne på. Det är det här City har saknat och det är du inne på också. Att det här kan de nog växa av.
Men,
ja. Nej, säg du.
Nej, jag skulle bara säga att det som också blev en diskussion i studion efteråt var ju att Kim rent fotbollsmässigt var inne på att han störde sig på att Simeones ledarskap var för destruktivt och att de har så bra fotbollsspelare i typ Joao Felix och Luis Suarez och så vidare att de kan spela en bättre fotboll än vad de gör. Tror ni att om, alltså för Simeone har ju fått mycket cred för det han har gjort i Atletico Madrid och de har vunnit titlar och sådär, men tror ni om de hade haft en annan tränare under den här perioden som hade varit mindre destruktiv och spelat en annan typ av fotboll, tror ni att de hade kunnat vinna fler titlar?
Nej, alltså för så bra tycker inte jag att Joao Felix är. Nej. Så bra tycker jag inte att Korea är. Alltså, jag tror att det är det här sättet som de behöver spela fotboll för att vinna. Alltså, Griezmann har ju till exempel gått till ett lag som spelar den typen av fotboll i Barca. Mm. Var inte så jävla bra liksom. Han är ju som bäst när han får ligga på rulle och vara på kontering och har väl inte fått ut det liksom. Men jag tror inte det alltså. Dessutom, kolla vilket Atleti han tog över. Det var en utskrattad klubb liksom. Real Madrid hade tifo där de önskade sig en värdig derbyrival. Och han har tagit dem till Champions League-finaler, ligatitlar. Så att säga att det borde vara göra ännu mer. Ställ de spelare mot City som de möter.
Ingen,
och säga att,
ingen här, platser.
Nej, ingen alltså, platser i City.
Men där är vi tillbaka till det här. Det kanske, nu kanske vi tjatar om det. Men han har ju byggt upp en mentalitet hos Atletico Madrid. Mm. Atletico Madrid har ju länge känt sig som, inte bara lillebror, alltså nästan lilla syster till Real Madrid. Alltså det är ju ett så här rent sett chanslösa. Sen, visst, han har en filosofi på ett sätt han vill spela. Men han har ju byggt upp en mentalitet. Och det är ju just den här mentaliteten. Acceptera inte en förlust. Oavsett vad. Vi ska göra allt för att vinna. Oavsett hur grisigt det är. Och det är den mentaliteten som har tagit dem långt. Sen kan man tycka vad man vill om spelare som går runt och tar strypgrepp och drar folk i håret och drar in folk som rullar in på planen. Alltså, det är så här, möter man Atletico Madrid som supporter, då hatar man Atletico Madrid. Alltså man tycker att de
och sen så här, vilka spelar de fotboll för, Atletico Madrid? De spelar väl för sina supportrar. Kolla vad som händer när de har åkt ut. Hela jävla arenan alltså, står kvar och sjunger i liksom 20-30 minuter. Men de liksom studieexperter och fotbollstyckare och supportrar i Sverige, är det de som ska tycka wow, Atleti, de utvecklar sitt spel? Deras supportrar är svinnöjda med deras spel.
De är stolta över att de lämnar liksom hjärtat här ute. Då ska vi också när vi är inne på först har vi cred till Seymour, bildproducent, som låter bilden ligga kvar så länge. Man har studion i bakgrunden och sen så låter man bilden ligga kvar säkert i 10 minuter på när spelarna står där ute och läktaren bara sjunger. Sen, jag tycker Simeone personifierar det som Lustig inne på efter studion också, att liksom, han har haft tränare som på något sätt, du som hans mentalitet, att liksom vinna mentalitet, förs över på dig som spelare så att du vill ju göra allting för honom och liksom hans sätt att se på fotboll. Och det har vi ju Atletico Madrid personifierat. För det här är ju upp till Simeone och jag som, nu går jag till United igen, men alltså så här, det finns ingen mentalitet mot någon i laget. Och så här, jag som supporter, jag kräks, alltså jag har aldrig känt sån avsky för mitt lag i hela mitt liv som jag gör just nu. Och jag vill känna de här känslorna som de här supporterna känner. Mm. Så om jag hade bytt United mot det här alla dagar i veckan. Så man måste liksom ha två bollar i luften även här. Tycker jag är viktigt.
Ska ju sägas också att det var ju även ovationer på Camp Nou efter slutsignal. Sen att det var Frankfurt supporter.
Det var ju Frankfurt. Ja. Det var 30 000 kvar där också.
Exakt. Det var svinmycket folk kvar efter slutsignal. Så att de var vitklädda.
Ja, nej, jag köper, för att gå tillbaka till din fråga, jag köper inte riktigt att så här, Atletico borde göra mer.
Nej.
De har, det är två Champions League-finaler, de är regerande mästare. Vad då göra mer?
Ja, jag tycker det som du poängterar som är viktigt här är ju att var de var någonstans när han tog över. Alltså, de har inte alltid varit så här
och bra. Exakt, och vad det fortfarande är för klubb.
Ja, exakt.
Det är fortfarande en klubb som är liksom, det är Atletico de
Madrid. Jag har synk om två minuter, bara så att du ber på det, Svana, så att du har koll på den. Våran Gröna Lund slash PS5-synken.
PS5-synk. Har vi enat som PS5-synk?
Nej, jag glömde vad jag skulle säga.
Ja. Men som sagt, vi kommer gå på ett klipp och en liten kort paus om typ en och en halv minut. Men i semifinalen då, City mot Real Madrid. Jalkin, vad du tror på City här? Hur pass stor skillnad är det mellan dem?
Alltså, det som talar för Real Madrid är att ligan är avgjord. City måste gå för varje match i ligan, och vi vet historiskt sett i Champions League att man kan ha fördel av att antingen vara avhängd eller...
Real börjar hemma, va?
Nej, City börjar hemma.
Utan KDB, Walker och Cancelo?
Om de är skadade, vi vet inte.
Cancelo
avstängt. Kyle Walker såg väl lite mer allvarligt ut. KDB, jag vet inte om han... Det såg ut som det var benskyddstejp som var lindad runt vaden.
Oh,
så det är väl presskonferens idag för semifinalen, så där får vi se. Men absolut, och Liverpool. Sen, Unai Emery. Cup.
Ja, vi har inte pratat så mycket om den andra
Liverpool med tuff nu, väg till...
Jag har redan letat biljetter till Frankrike. Så,
du ska till finalen. Fina jinxen.
Nej, du kan få mitt hotellrum.
Ja, den har jag redan tagit, så du vet. Ja.
Alltså, fattar vi är i andra för Juve, Bayern München och Liverpool.
Ja, men då får man se Real Madrid, Villarreal.
Fan, jag håller på Villarreal.
Jag håller på Villarreal och Manchester City så mycket. Så mycket. Du håller på Real Madrid och Villarreal.
Så mycket. Bara Real håller han på. Lägg av nu.
Ja, det är sant.
Vem bryr sig om Villarreal?
Du vill se en helt
spansk match.
Jag vill se bra match.
Svan har pratat mer kärleksfullt om Real.
09, 59, 55, 56, 57, 58, 59. Och där var bagageluckorna öppna.
Detta program sponsras av Nordic Bet. Officiell spelpartner till Dobbtv.